Jag förstår att det är ett bröllop i bygden ikväll. Och att en del av dem som plejer att komma är där. Nu vill vi fortsätta att be till Gud. Och så vill vi be hans signing över det samvärd som de har. Och det samvärd som vi har. Ja, Herre vår Gud. Vår medels Jesus Kristus, vår frälsare. Vi prisar dig för din stora nåde. Du vill gärna vara hos oss som är samlat och allerede lyttet till all vår sor. Och vi ber dig att du ska få lov att fortsätta och låta din signing kvila över vårt samvär. Till uppbyggelse, till vederkvägelse och till upplysning. Och vi ber dig att du ska signa detta nystartade igen. Å Herre, att vi må få lov att inbjuda dig till att vara gäst. Slik att vi kan få lov att uppleva detta. Att vi har Jesus med sig i äktenskapet. Vi vill här som en menighet be om detta, att din välsignelse får lov att komma in i hjemmet. Jag vet ju inte vem de är, men du känner dem. Du döde för dem. Du har dem kär. Och du vill, Herre, få lov att vara hedersgäst i detta hem. Så sing du vårt samvär om ditt ord, det inspirerade ord. Vi tackar det för dig och vi tillber dig, du vår Herre och vår frälsare. Amen. Det ord som vår bror läste, det är ett hårslag för alla egenrättfärdiga. Det ska jag lova för. Är det någonting som kan avkläda ett människa, så är det Guds ord. Jag syns jag må följa en liten till för att streka under det vår bror sa. Det var en predikant som mötte en som han själv god. Ikke löja han och ikke bedrag han, så han var ju så att vad skulle inte vår Herre kunde ta emot mig? Och så slog han upp och läste detta. Läste det ena efter det, ingen. När som du. Och varje gång jag läste, när som du. Och så det hela vägen. Och du förstår det, detta, det. Då blev han ju bara han den eneste, alla de andra, det hade det slik. För detta ordet som här, Herrens broder läste, det skriften spillet galleri av Adams haldne släkt. Och troens bildgalleri av de frälste, det är i Efeserbrevet. Det är i Hebreerbrevet, det 11 kapitel. Jag tror mannen blev överbevist att han var en synder. Och det är det Guds ord vill göra. Nu hade jag lust ikväll till att tala om någonting som vi finner i uppenbaringsboken. Och vi ska läsa det i det första kapitlet. Uppenbaringsboken, det första kapitlet. Och jag tror vi läser det 16 vers. Och i sin högra hand hade han 7 stjärnor. Och av hans mun gick det ut ett 2-eggigt skarpt svärd. Och hans åsyn var som solen när den skinner i sin kraft. Och där jag såg han falt jag ner på hans fötter som en död. Och han la sin hand på mig och sa, frykt icke. Jag är den första och den sista och den levande. Og jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket. Dette var det han sa. Han som hadde et sverd, skarpt sverd, og ut av hans munn gikk det ut et sverd, et tveegget skarpt sverd. Jeg har tenkt jeg ville tale litt her i kveld om mannen med sverdet. Mannen med sverdet. Vi helten fra Golgata er nemlig en mannen med sverdet. Frelseshøvdingen er ikke avvæpnet. Han er bevæpnet. Og det sverd han har, det er Guds ord. For Guds ord, det er kraftig. Menigheten må regne med ham, eller så blir det bare et slag i luften. Får ikke han ved sin ånd overbevise menneskene om synd, om rettferdighet og om dom, så vil de ikke komme i syndenød. Og det er nødvendig å vise den side, at menneskene ved sin synd er skyldig til døden, det dødsstraff, den minste synd. Og at de er æreløse personer for den som ikke tror på Kristus. Det er han, faktisk Guds ære, og da er man æreløs. Og den som ikke tror på Kristus, det vitnesbyrd som Gud har gitt om Kristus, han gjør Gud til en løgner. Og det er majestetsforbrytelse. Og når et menneske får øynene på dette, da rammes de av Guds verk. Da blir de såret, slik at de må ha nåde for å bli frelst. Hans verk, ordets verk, det skjærer fremover. Og det er ordet som må ramme menneskene, vise hva de fattes og hva de kan få. Ordets sverd, det skjærer innover. Guds ord vil også ramme ditt og mitt hjerte. Vis vil dere meget i skriften som er oppmuntrende, men dere meget i skriften som er alvorlig. Og der er ikke mindre enn 595 formaninger i det nye testamentet. Hvem skulle ha trott det? Ingen talte så meget om stillingen som Paulus, den sikre stillingen i nåden. Og ingen talte så meget om det ansvar og det forpliktelser som hviler på dem som har fått Jesus kjær. Han ville vekke dem til ansvar. Det skjærer innover, og det skjærer også utover, og oppover og nedover, det er det tveeggede sverd. Vi finner Kristus med sverdet mange steder i skriften, og det er det som er tanken. Jeg vil, her har vi, ser vi ham med sverdet i munnen. Vi skal se litt på denne sverdmannen i kveld. Den første gang vi finner ham omtalt, det er vi finner Kristus på Jerikos marker med sverdet i hånden. Og det er i Josva bok, det 5. kapittel, det 13. og det 14. vers. Josva var ute og gå, og så møtte han ham, og han stiller med et sverd, og han stiller ham et spørsmål. Och detta spörsmålet är du med oss eller är du för oss eller emot oss? Och så får han höra det att nu är jag kommen. Det är gott att kunna se tillbaka och vara klar över att det gamla testamentet är ett bildgalleri som pekar fram till nu. Man har för exempel berättningen om Israel i Egypten. Man har berättningen om Israel i öknen och berättningen om Israel i det förgättade landet. Guds barn, de frälste, de är i världens Egypten, men icke av världens Egypten. De är förtäller att de har gått ut med blodet, under blodet, men de är i världen. Kan icke komma ut av världen, men icke av världen. Men det troende är alltid i örkenen. Vad förtäller det är det att deras kristens liv ska vara en örken? Nej, icke den förstand. Men det är detta att världen har ingenting att bjuda och ingenting att ge dem. Världen är för dem som är blivit frälst med blodet och fört ut. Det är blivit för dem en öde örken. Ska de få någonting i världen så må de få det ovanfra. Och det är det de får. De levde av mannen. De levde av det Gud ger dem. Men de troende är också på löfternes grund. För förgättelsens land. Det svarar till. Vi har gett i Josua boken 2 berättningar. Och den ene det är kampen. Hvor de satte sin fot så skulle det vara deras rättigheter. Det är erobringen. Striden, och striden har vi gengitt på nytestamentlig grund till apostlenes gärningar som är den helligåns gärningar. Den kallas apostlenes gärningar, men det är den helligåns gärning. Det är den han som, och där ser vi segern, och den svarar till Josua bok, den första del. Så har vi våra deler ut, och vad du kommer in i rättigheterna. Och det är det som att vi har beskrivit i Efeserbrevet. Det är våra rättigheter i Jesus Kristus. Det är stillingen i nåden. Och dessa 2 sidor. Nu hade Herren varit med dem under ökenvandringen. Han har gått med dem. De har inte sett dem personligt. De har sett hans glorie, Shekinan. Glansen, syrstötten, som följde dem och ledde dem under vägen. Och under örkenlivets örkenvandring, så är det slik detta. Han vill leda oss med sin ånd, den åpenbare Kristus för oss. Vi ser inte Jesus personligt, men vi är ledet av Guds ånd. Vi vet vägen vi ska vandra. Men det är också detta att vi som vi ska vara erobrande, vi må få lov att tro. Att vi har Jesus med oss. Och när det är spörsmål om våra rättigheter i Kristus Jesus. När det gäller troeskampen. Så är det klart och förögnet. Vi har Jesus med oss. Och nu ska vi stansa lite här vad den här. Det var Herren Jesus Kristus som kom. Han är fyrsten över Herrens här. Här var det hans jordiska här. Och det var så läget som 600 000 man som kunde bära vapen. Det var inte så liten en här det där. Av dem som före var varit slaver. Han hade en ängle här som att inte de kunde se. Men nu var han kommen för att segra. Och visst när vi ska få lov i trosvandringen och leva med tro så må vi regna med Jesus. Här nytter inte egen godhet. Här nytter inte självsträv. Här må Herren till så att vi är beroende till en värdtid av nåden till att se, nåden till att leva, nåden till att göra framgång, nåden till att kämpa. Det vi må regna med hans, för utan han är vi makteslösa. Han kom då. De var kommit till Jeriko och vantroens fästning skulle besegras. Och den troende ska nog möta vantroen under många forskjelliga skikkelser. Det kan ju vara säkert. Tvilen kan melde sig. Och de som går på de högre skolor, de får sannolikt skifte vänskap med dem som skulle styrka troen, tar troen fra dem. I de flesta tillfällen. I stedet för att styrka troen på Guds ord, så river de sönder. Och slik att de vet inte vad de ska tro. Många ungtroende man har kommit på universitetet, både på det ena stället och annat, och kommit i de försörjligaste själekriser, intill Guds ånd fick lov att berga dem över där. Och det är inte detta. Nu regner med Jesus Kristus, när vantroen. Det är som att man tror det han har sagt, och tror det som står skrevet, utan att lytta till vantroens röster. Så ska man uppleva detta, att man kommer över krisen. Det var meget där i vantroens borg, i vantroens by, som dessa människor kunde stole på. Och vi finner världen idag, den är väldigt självsäker. Den är väldigt självklok. Den synes den har förfärdligt meget att den kan regna med. Vär inte rädd för ditt bror och syster, om du är ung eller äldre. Du har Herren att åt. Ja, nu är jag kommen. Och vi ska få lov att regna med att han står vid vår sida. Han är vid vår sida. Du ska tro på ham som en närvarande frälsare. Han sitter i himmelen. Men han är här vid sin representant, den helige ånd. Och han kommer. Och han kan ju som den evige alltid vara hos oss samtidigt. Han är ju alldeles närvarande. De hade dessa starka murer som det bevisade att det var några kolossala murer som omgav Jeriko. Och denna byn kallas Månstaden. Månstaden. Varför de tillbad månguden? Och vi lever i en tid där de människorna har så många filmguder, sportsguder och mammonsguder och en massa andra ting, för det man sätter högre än Jesus Kristus, och det blir en skud. Och då är det gott att kunna ha någonting som att man har fått Herren. Han kan säga, Herre, du vet, jag har det här. För då regnar man med detta framför alla andra ting. Och den kallas Palmestaden. De kunde skjula sig där under skyggen av palmerna. Och det är nog av ting i världen idag som världens människor vill söka att skjula sig. När Guds lys vill falla in över deras hjärtan. Herren var med dem. Och Herren är också med oss. Nu har vi vandrat i tro. Nu har vi rätter oss efter hans ord. Nu har vi kapitulerat vår egen vilja och säger din vilja ska ske. Då märker vi på en särlig måte hans närhet. Och Herren är med oss med sitt svärd. Och vad tid var det att han kom och åpenbarte sig för dem? Det var efter, lika efter att de hade feirat påskan. De har blivit mättet vid lammet. Och när man har blivit mättet vid lammet kan man möta världen. Nu har man de har blivit beskyttet av blodet. Och när man står på blodets grund kan man ta upp kampen mot världen. Mot världens vantro. Mot världens bort. Mot världens hån. Mot världens ugudlighet. Och världens orättfärdighet. När man står under lammets beskyttet av lammets blod. Mättet av Jesus Kristus som det levande bröd. Som den. Och då hade de kvilt med den som kan kvila i det fullbrakte verk. Och vite Herren är hos oss nu. Då ska du uppleva detta, att det är han som hjälper dig. Mannen med svärdet i honom, Jesus Kristus med sitt levande ord, kan du regna med. Han är helten från Golgata. Det var han som gick in i den starka hus, för det han var den starkaste. Och tog den starka spytte. Och så befriade han dig och min själ. Och vi ska få lov att stilla oss vid hans sida. i kampen for sjeles frelse, men du skal fortelle om det. Og det er han som vil gjøre frelsesverket, for det kan ikke vi. Ingen kan frelse et annet menneske. Det er kun Jesus Kristus som kan tilsi dine nådes syndige forlatelse. Og ikke noen andre, så skal du snart bli bedratt. Det er godt at du kan få lov til å regne med Jesus alene. Det er han som har all makten. Det er han som døde for syndene. Det er han som kan tilgi dem. Du kan regne med Jesus. Hyften over Herrens sær har vi som Guds barn. Hvor enn du er, hvor enn du ferdes, i hvilket samfunn det er, når du har fått Jesus Kristus kjær, det er det som er viktigst. Og det annet vi ser Kristus Jesus i Getsemane med sverdet, med det ubrukte sverd. Han hadde jo sagt til disiplene at dem som ikke har et sverd, de skulle kjøpe. Skaffe seg. Og Peter han hadde sørget for å få seg et sverd. Var rede på å ha et sverd. En fisker av aller første gang i sitt liv at han hadde et sverd i hånden. Og så hadde han hatt Jesus, da de kom og skulle ta Jesus. Da drog Peter sitt sverd. Om han har lånt det, eller kjøpt det, det vet ikke. Man har fått tak i det. Og hva han, og det viser hvilken dårlig soldat han var. I stedet for å treffe øret, treffe hodet, så treffte han øret. Det var verdt helt. Og så snittet han av øret. Og hvordan tror du våre for Herre Jesus Kristus at han skulle ha et sverd? Jeg tror det var for at Guds barn skulle være fredens folk. Her er det andre som har andre meninger enn meg, men jeg har vært militærnekter. Først var jeg militærnekter i Amerika. Så var jeg 10 år i Danmark, så ble jeg militærnært. Og så kom jeg til Norge, og så ble jeg militærnært. Men det får nok bli min sak. Det får nok ikke behøve. Det skal jeg ikke forsøke å legge på det. Da jeg ble spurt i Amerika da jeg skulle få borgerskap, jeg kan bare fortelle dere dette. Og han spurte meg, du er norsk borger i dag. Jeg var i Racine, Wisconsin, jeg var forstander der. Da spurte the city clerk, byskriveren, the judge, og dommeren der. Så spurte han, du er norsk borger. Ja. Med den myndighet som kong Håkon den 7. har over ditt liv. Ja. Vil du i tilfelle av krig, dra våpen og gå imot dine landsmenn slik som om de aldri var dine landsmenn. Det var 300 som da skulle bli borgere på det at de var villige til å bli soldater. Da sa jeg, nei, det vil jeg ikke. Da ble det så stille i salen at du kunne ha hørt en nål falle ned. Dommeren eide ikke hår på hodet, og han klødde seg slik som han gjør når man har riktig hår. Og så sa Bente, byskriveren sette dommen og sa, what shall we do with this? Hva skal vi gjøre med dette her? Og da var det han klødde seg i håret. Og så sa han, let them pass. La han passere. Så ble jeg borger uten å stride. Og noe lignende skjedde i Danmark. Jeg tror det at, men det får nå bli min sak. Skal ikke binde det på dine. Men når Jesus Kristus har sverdet, det skulle vise det. Men kristne skulle ha et større sverd. Vi har ordet sverd. Vi skal ikke slå ihjel. Og når det ble sagt av en som jeg kjente, sa han, jeg ville hellere slutte som predikant, og så reise til Frankrike og bekjempe tyskerne og slå tyskere ihjel. Da sa jeg vil hellere få lov å forkynne evangeliet om også en tysker kunne bli frelst. Ikke fordi jeg var noen tyskervennlig. Det var langt. Nå ser du her hva Jesus gjorde. Han tok og satte øret fast. Og der tror jeg ikke det ble noe særlig av. Herren kunne ha beseiret disse sine fiender uten et sverd. Han kunne ha kalt på himmelens engler her, og de kunne ha beseiret alle hans fiender. Han sto der uten å bruke sverdet av følgende grunner. Der trådte han inn i ditt og mitt sted. For fra han begynte 3 år før, representerte han Gud og hans rettferdighet. Og Jesu rettferdige liv før korset frelser oss ikke, men fordømmer oss. For det var det eneste syndefrie, og han oppfylte lovens krav, også mens han levde. Der gikk han inn og trådte inn i vårt sted. Der tok han kalken syndens giftbeger. Der tok han den inn over seg og tømte den, og den ble sådan seg tømt på Golgata. For at du og jeg ikke skulle slippe Guds vredes kalk, fordi at vi skulle frelses fra vreden. Der bøyde han seg under syndens tunge byrde, for at Jesus Kristus kunne få lov å sette den plaget i frihet, så du og jeg kunne si at vi er fri fra lovens fiskesnett. Vi er ikke under loven, vi er under nåden. Der ble synden lagt på hans skuldre. Der bar han den opp på korset, og den kom ikke tilbake. For at du og jeg skulle få lov å ha syndenes forlatelse efter hans nådes rikdom. Å, velsignede frelser som ikke kjempet seg fri, men som der tok synden og skammen og dommen over seg og ble oss i vårt sted. Her ser du Jesus Kristus med det ubrukte sverd. Han sto der. Hadde han kjempet seg frivillig, vi var alle sammen som blitt evig fortapte. Han lot seg gripe for at du og jeg skulle bli fri. Han lot seg vanæres for at vi ved hans frelsesverk skulle få lov at bli æret. Med hans ære. Han ble ført til døden for at du og jeg i kraft av hans oppstandelse skulle leve. Men for det tredje så finner vi Kristus på Golgata med sverdet i sin side og i sitt hjerte. Med sverdet i sin side og i sitt hjerte. Der ble han såret for våre overtredelser. Der ble han knust for våre misgjerninger. Der ble straffen lagt på ham for at vi skulle få fred. Og der ved hans vunder og sår har vi fått legedom. Å, velsignede frelser! Vunderne og sårene, blodet og soningen, det er ordet om korset som er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Fordi at han ble rammet av sverdet, og dømmen gikk over ham. Han døde, en er død for alle, og derfor er de alle døde. Vi ser også på et fjerde sted, finner vi Kristus på Patmos, med sverdet i munnen. Jeg sa sverdet i Jerikos marker, der hadde han sverdet i hånden, når de skulle seire. I Getsemane, der var det ubrukte sverdet. Og i Golgata, der var det sverdet i hans eget hjerte, såret for oss.
Og vi har fått legedom ved hans sår. Men her i åpenbaringsboken finner vi ham med sverdet i sin munn. Det skriftet som jeg her leste for dere i det første kapittel og det 16. vers. Og av hans munn gikk der ut et tveegget sverd, og hans åsyn var som solen når den skinner i sin kraft. Slik som Johannes fikk se Jesus her, slik er Jesus i herlighet i dag. De herliggjorte, men de mennesker som er hjemme hos Herren for fremme til herlighet, de ser ham slik. Han er ifått Faderens glorie og glans, han er ifått Shekinaen. De får se ham slik. Og det var en sådan lys og en sådan herlighet at Johannes kunne ikke tåle å se på det. Han falt i støv. Og dette sverdet som Jesus har i dag, det var det sverd. Ordets sverd. Sverdet av hans munn, det er Guds ord. Det er Guds ord. Til forsvar til den troende. Til seier for hans menighet. Til bevæpning for dem som vil stride troens gode strid. Til seier over synd og verden. Det er bare når vi benytter oss av Guds ord at vi opplever hva nåden formår. Og at det er kraft i lammets blod, og det fører oss alltid til ordet. Det er Guds ord i Jesu munn. Hebreerbrevet 4:12 beskriver dette vidunderlige sverd. Og det kløver sjel og ånd og ledemål og mark. La oss analysere dette. Hva er sjelen? Vi er et tredelt vesen. Legemet er det ytterste. Sjelen er det mellomste. Det er bindeledd. Og ånden er det innvortes menneske. Det begynner med sjelen, for sjelen har 5 porter. Inngangsdører må vi få lov, og det er det 5 sanser. Og ut fra disse 5 sanser så kommer det alle disse portene, kommer de forskjellige inntrykk som vil øve sin virkning på vårt legeme og på vår ånd og i det psykiske, i vår tankeverden. Guds ord er det som må kløve og skille. For der er noe som kommer, det som kommer fra Guds ord. Det skiller ut fra det som ikke er Guds ord. Og hvis vår tankeliv skal være rett, og hvis vi står troslig for Guds ord, så må Guds ord få lov å skille og se hva det er som er bibelsk og hva som ikke er bibelsk. Det er meget villfarelse i vår tid. Det er meget av sektmakeri. Og man skal ikke tro alle ånder. Og jeg må si når jeg reiser omkring forskjellige steder i Indre Misjonen, så har jeg virkelig en nød for at måtte det ikke lykkes for verdens ånden at komme inn, for den har kommet inn mange steder innan kristendommen. Måtte den få lov å fortsette å stå på vekkelsens grunn og stå på frelsens grunn, for det er så viktig. Og at man ikke skal gripes av denne såkalte karismatiske vekkelsen, for det viser seg forferdelig meget skum. Men det er andre krefter som farer omkring og vil ha innpass. Og da vil jeg si til dere, Guds barn, lukk ikke dørene, og lukk ikke menighetslukken. Åpne dem ikke for røster som vi ikke kjenner, og for læresetninger som vi ikke kjenner ved. For i de siste dager er det mange falske ånder som går ut i verden. Och det är mycket viktigt att man håller sig på skriftens grund. För det är farliga tider. Och vår mycket av. Vem skulle väl tro att här i Norges land, och det påstås att den största delen är Guds barn. Gud, det var så. Var ingenting bättre visst inte att det var slik. Att man gynner och till tro att en 16-årig gutt med en 14-årig gutt är större än Jesus. Och kan frälsa människor på en bättre måte att Jesus Kristus ska göra. Det är startat menigheter i Oslo på denna lära, och han har varit där inne. Vem skulle kunna tro att människor kan bli så villfarande? Guds ord är det som har fått lov att skilja mellan det och det som är ståsom och det som är rätt i Guds ord. Det behöver man inte sticka under stolen. Det behöver man inte skjula. Det är klart som dagen. Och det är så står skrevet. Och det vill jag gärna få lov att minna er om detta här. Det är klöver. Ledomormar. Hur han också är i det psykiska. Tänk på mycket skitten litteratur. Tänk på mycket ogudlig läsestoff det är. Guds ord är det som ska avgöra detta. All slags läsning som vill göra tillgrisa dina tankar, som vill sänka din moral, som vill leda dig ut från sannhetens väg och bort från skriften, skydde under all skickelse, för det är en farlig läsning. Det är ingen som tar skada med att hålla sig till skriften. Det är en rättesnor för liv och lära, och den som rätter sig efter skrifterna. För skriften förtäller hur de förhållande ska vara i hemmet. Skriften förtäller, vet du vad det kallas? Det kallas hustavlen. Och hustavlen, den finnes i Efeserbrevet. Och i Kolossenserbrevet. I det femte kapitel i Efeserbrevet. Och jag tror det är det tredje kapitel i Kolossenserbrevet. Där är hustavlen. Det förtäller om hur de förhållande ska vara inne i en menighet för att vara Gud välbehaglig. Det förtäller också hur de förhållet mellan Kristus och menigheten ska vara. Och det förtäller hur de förhållet mellan man och hustru ska vara. Hur de förhållet mellan föräldrarna och barnen ska vara. Hur de förhållet mellan arbetaren och arbetsgivaren. Och hur det förhållet mellan arbetsgivaren och arbetaren ska vara. Jag ska se det, det sker ganska nära. Och hvis man vill rätta sig där, det är man mycket bättre än någon fagförening, för det är himmelsförening. Och hvis Guds barn vill rätta sig efter detta, så ska jag se det, då är det kärlighetens lov som råder, och det är en gudomlig vägledning hur det som allt ska gå rätt och riktigt för sig. Frihet, likhet och broskap kan vara falsk, men skriftens frihet, den som kristendomen får lov att göra fri, det är virkelig frihet. Broskapet med den födelse, det är det rätta broskap. Och friheten och likheten, vi är alla lämmer på Kristus. Hvis det syn får lov att råda innanför en menighet om Guds folk i världen, hur långt annorlunda ville det inte vara. Det är Guds ordsvärd som pekar på det och skyller mellan det som är falskt och det som är äkt, det som är efter apet och det som är virkelighet, och det är mycket viktigt. Vi lever i en tid, en frafallstid, hvor moralen synker så dyrt att det är lika med att vara på Sodoma och Gomorras stad, och vår domens svärd hänger över folkeslagene. För det de har förlagt Gud och inte vill höra på ham och inte vill leva med ham. Någon kristendomen är det nog av. Kallas inte hela Europa på det kristna. Och hur är det Gud nedanför och är det slik som det gör här? Jo, mina vänner, slika förhållanden. Biskop Fjällbruk sa för några år sedan. I det förra århundradet trodde alla människor på Bibeln. Nu idag, sa han, och det är för många år sedan han sa det, är det nästan ingen som tror på Bibeln. Jag är glad för att det är passet, men det är tendensen detta. Det är detta att frigöras från skriften, från skriftens löfter och skriftens advarsel. Du tar saken i din egen hand, du lever slikt du vill. Världen ska bestämma vad det är. Ett Guds barn. Hör i tiden var det slik att landenes lov, det var byggt på tibotloven. Det rätte förhåll till Gud. Det rätte förhåll till din nästa, dina medmänniskor. Och den rätte förhåll till dig själv. Idag lösrives det allt. Guds ord, det skyller mellan det som är Gud. Och i ändens tid, jag talar inte här till världen, jag talar till det troende. Och det är nödvändigt i denna frafallets tid. Och man avviker från Guds vilja på snart sagt alla områden. Jag tackar Gud när jag kommer i menigheten. Och jag slipper höra djungelmusik. Och afrikansk hedenskap som kryper in både här och där. Det gör också in på det samfund som ger namnet tillhörer. Och jag har vågat och sagt, det är inte länge sedan. Det är inte stort mer än 3 veckor sedan att jag var på ett möte i Oslo. Och när predikanten har kommit i gång med verksamheten av Junte, så vill han ha alla samman till att klappa. Nu ska vi klappa allesammans. Och så klappade de där. Jag tog i min frack och gick. Att de skulle göra det slik att de skulle byta detta. Jag var en motståndare av. Ett annat sted var det ett möte. Där var inte under mission. Men jag ska få lov att säga det som det är. Predikanten hade talt. Så sa, var det en sånger. Och då sångaren, nej nu har vi suttit där så länge. Nu må vi ha någon motion. Och så begynte det med detta att tala att nu ska vi hela menigheten ha mission. Ha mission. Och så begynte han med att på den här måten och på den här måten. Och hela församlingen är som en predikant som vi känner. Och hans familj var till stede som har fortalt med detta var de eneste som gjorde. Då ska jag se det, det går nog så långt. Då går det nog så långt. Därför är det mot Guds ord. Slik att vi som Guds barn uppträr. Slik att vi lever, att vi ska se att vi har varit hos Jesus Kristus. Jag kan ha nog hållit mig ganska länge med detta. Men jag får fortälla en gång till. En annan menighet jag var bestämt i, men jag var inte predikant till, så skulle jag stoppa det där. Men då, dem som stod på talestolen och skulle leda, men det var inte predikanten. Dem skulle undervisa menigheten hur de skulle vara. Och då hade jag sjungit en sång, nu ska jag dela upp, nu synger jag på den ena, på den vänstra sidan. Och så synger på högra sidan, nu synger jag på den sång. Och när du kommer till versen, så ska du stampa i gulvet. Och så stampar du i gulvet så du skulle tro det att det skulle nästan rämna eller gå i stöcker. Då gjorde jag detsamma, jag tog min frack och gick. Och så fortalte jag med en efter en, jag skammer mig över att vi virkelig kan uppträ på en slik måte. Ligner det Jesus Kristus, är det den måten till Guds barn? Ska vi inte ligna Jesus? Ska vi inte vara, se och finna, finner du något sådant i det nya testamentet? Nej, släpp oss inte. Tankelivet må vara rent ut från Guds ord. Hjemmelivet må vara rent ut från Guds ord. Samfundslivet må vara rent ifølge Guds ord. Det är bara Guds ord som ska vara avgörande, för det är inte gammeldags. Det behövs inte något nytt. Människohjärtat är lika ogudligt som förr. Och det behöver korsets ord som aldrig förr. Och därför ska vi förkynna det gamla evangelium korsets ord. Med rätten till att i din vägledning ska du ha från skriften och inte utanför. Så får världen se vad den vill. Det är detta. Den sista ting som vi vill påpeka det är här. Vi ser Kristus i den stora trängseln. Med det dragna svärd. Uppenbarelseboken, det 14:e kapitel. Där kan du läsa om där omtalas svärdet brukt på flera områden. Från det 14:e kapitel, från det 15:e och till och med det 20:e vers. Där har de dragne svärd. Och det är änglar som höster. Världens åkeren blir skåret med hans svärd. Och det är en ängel som gör det. Hur ska du korra på när du är i uppenbaringsboken efter det fjärde kapitlet? Då är meningen fjärnet. Det hör till den stora trängseln. Och vem är världens åkare? Du vill finna det omtalt i den annan lignelse. I Matteus evangelium, det 13 kapitel, som är lignelsen om himlens rike, som begynner med Johannes och som avslutar med Kristi uppenbarelse. Och så har du 2 lignelser eller berättningar i Matteus 25. Och det är inte, det är världens åkaren. Där är det, och det sägs där med, det står med ugräset. Det är det samma som villhavare. På dansk står det rajgräs, och det är det samma. Eller i andra översättning står det klinte. Det är en planta som i toppen visar sig nog så lik kornet, men som har rötter som sedan om och stjärler i kraften på det som är virkelig korn. Och där står det att det ska höstas vid världens ände, eller vid tidshushållningens ände är det också översatt. För världens ände, det är vid slutningen av tusenårsrik. Då ska det höstas, och det är höstningen. Och vad är detta? Det är evangeliet för kyndelse både som har gått ut över världen, och människorna har vasset i Guds ord, och de vill inte tro det. Och så, men de har fått namn kristendomen. De har fått namn kristne till sig. Och där kommer i slutningen av Herren har hämtat sin menighet som ett slutning. Så fortsätter den kristendomen. Det är väl inte slut med den. Så det som blir världens akaren, den blir höstet. Och det är änglarnas domsavgörelse. Vår att dessa människor som så att säga under antikrist kommer under Guds straffedom. Så står det också i det 14 kapitlet, det 17 till det 20 vers, att vinträd blir höstet. Där en vinträd blir höstet av hans änglar. Och jag är tillböjlig att den tredje lignelse i Matteus där sitter just i den, men nu är det ett annat bilde. Och det är bildet av sennepskornet och dess unaturliga växt, hvor det blev plats för himlens fåglar. Och som Jesus omtalar att det är djävulen och hans änglar. Och vilken är det naturliga i teologin? Hvis man ser det rätt, då tror jag det är namn, den organiserade namnkristendom. Hos henne som kallar sig modermenighet, inte någon annan än den katolska kyrkan. Men här är beskrivelsen, inte idag, men ett ändens tid. Jag tror det är där. Och som i uppenbaringsboken här om vinträ. Den är nu naturliga växt och den naturliga fruktbarhet. Och läs alldeles i uppenbaringsboken och se hur allt är och vad är på väg nu. Nu är över 100 kyrkesamfund på väg mot Rom. Det är målet av detta. Från den ena sidan har rationalismen funnit en annan. Det protestantiska rationalister och det katolska rationalismen och världens kyrkor och arbetande by. Men moder medelsiden kom till oss, vi går inte till det. Och det vill vi. Så har man på den andra sidan, den första som jag hörde det, sa det. Och det var broder Strindland. Det var många år, flera år sedan. Och det är att nu har vi också en bevägelse. Och det är den karismatiska bevegelsen inne på den katolska kyrkan. Och där så protestantiska, och det är en hel del, till och med pinsemenigheter i Sydamerika som går med där och vill in. Våra präst, våra katolska präster med sin jungfrudyrkelse och med sin avlapp. Och med 17 forskjelliga läresättningar som är tagit direkt från hedenskapet. Jag kunde ha en hel aftens präken över hur meget det är som är direkt från hedenskap. Hur går det hon i hand? Jag sa han ett sannes ord. Rationalismen finner en annan på vägen till Rom. sanne kristne. Kan hende på man tro, det finnes også den der. De finner en land. Så blir man, de andre villedet. Ja, når de kristne kan gå sammen, så havner de. Og til sist, når Herren har hentet sin menighet, så kommer alle samfunnene å havne der. Akkurat slik som antikristriket samler alle, eller 10 riker, pluss en hel masse andre riker som kommer til å stå søtte. Der er en krets av 10, blir en krets av 10, og der blir en associeringskrets. Allerede i dag er det over 27, og det blir en endring som sympatiserer med den antikristelige ideologi, for det går i den retning. Og til sist så kommer dette, og her er den siste sted hvor vi har beskrivelsen om at mot slutningen av den store trengsel skal verdens rykene bli beseiret og bli beskåret av hans sverd på han som sitter på hesten. Nå vil jeg få lov til å avslutte det. Kan hende jeg har prekt litt lenger enn jeg skulle. Men jeg har vært inne på mange ting. Og det har som enn ikke vært så lett å si amen til det. Men jeg håper at den som har hørt kan sanksjonere det. For det er tidsånden i vår tid. Det er utviklingen i vår tid. Det er farefulle tider. Prøv åndene. For mange falske ånder er gått ut i verden. Men da skal man være klar over dette. Er du blitt dømt og overvunnet av sverdet, har Guds ord åpenbart just det vår broder leste til innledning, kunne ikke vært noe bedre til å vise fordervelsens avgrunn over et menneske total fordervede natur og umulighet å frelse seg selv. Jeg må ha en redningsmann. Det er ordet som åpenbarer det. Og når ordet får lov til å åpenbare det, og mennesket kommer i syndenød, da er budskapet om at det er en frelser. Da er det budskapet at du kan få bli frelst. Komme slik som det er med din elendighet, med din synd, med din vantro, med alt sammen, og kapitulere og ta imot nåden full og fri. Har alle sammen opplevd det her, så si ja til ham. Vi nærmer oss hurtig antikrist og demoniske makters innflytelse som aldri før. Vi er overbevist om en masse mennesker er rett og slett besatt. Det har aldri vært så mye. La meg få lov å nevne det her. Jeg har det på mitt hjerte, jeg må ha det frem. For allerede under den første verdenskrig, da president Wilson, jeg har hørt om, da, da sa hans livlege, at 20% av dem som er på sinnssyke asylene, sinnssykdom for det er medarvet. Kan ikke få det. Sinnssykdom som er selvforskyldt. Sinnssykdom som er demonbesettelse. Og hvis det var tilfellet den gangen, hvor meget mer må det være i dag, hvor folkeslag var begrepet av onde ånder, for de er besjelet av demoniske læresetninger. Derfor gjelder det at vi holder oss på blodets grunn og råper et varsko på tidens åndemakter og tidens innfarelse. Og bli på blodets grunn og ordets grunn og nådens grunn. Det finnes ikke annet sted hvor det er trygt og sikkert. Og når du er der, så kan du være trygg. Da har du fred i sjelen. Da har du Guds ånd med deg. Da har du Guds vilje. Da er du i sentret av Guds vilje. Det var dette jeg ville ha videre i kveld, og bli beseiret. Må så Gud signe det han vil velsigne av det jeg her har sagt. Vi takker deg for hvert trøstebudskap som du gir oss i ditt ord, og det er det meget av. Vi takker deg, Gud, også for ditt alvorsord. Vi takker deg, Gud, for at vi tror i ditt ord, din liv, at Bibelen er inspirert fra perm til perm. Vi tror at du har sagt det du ville ha sagt, og du har sagt det innenfor Bibelens permer, og at vi må få lov å holde oss der, og kommer vi utenfor og begynner å mikse der og sette noen til, er vi på villspor. Å, Herre, vi vil bli i boken. Vi vil tro det du har sagt, for her har du talt det, du som er ordet. Og du som begynte, du har avsluttet med dette ammen, og du har sagt dette, at du har fått av din far. Jesu Kristi åpenbaring som Gud gav ham for å vise sine tjenere det som snart skal skje. Der har vi alt vad vi behöver. Der er vi på sikker grunn. La ordet få lov, og jeg ber det må det virke i mitt hjerte til helliggjørelse, til veileden og til oss alle sammen. Deg til ære, slik at vi er deg til et eksempel for verden, og oss selv opplever din vidunderlige nåde. Syng oss du alle og motta vår takk. O Gud, for frelsen full og fri av bare nåde. Takk derfor, o Gud, i Jesu navn. Amen. Ordets sverd trenger du igjennom. Nå har jeg talt mot salvor, men jeg tror jeg har talt i kjærlighet, uten til noen av hensikkene trenger her i kjærlighet. Vi får søndags kveld klokken 5. I dag vil jeg komme med et oppmuntringsbudskap. Da vil jeg tale om som noe som står i forbindelse med oss sikre stilling og hovedstilling i Norden. Dette var regelrettningen av tilstanden vi skulle være på vakt for. Men det taler om det som vi i vår Herre og Frelse. Kunne vi ikke stå på så vi det her? Måte vår Herre Jesu Kristi nåde, du vår Fars herlighet, og den er jo sammen for lov å være med oss alle. Amen. Takk for samverdet.